Det är Hugo-vecka i krönikörerna. Det är nu äntligen vår efter den dystraste vintern kanske i hela mitt liv. Och jag har också innan jag... välkommen ska jag säga till dig förresten.
Hej. Tack, kul att se dig.
Kul att du kunde komma på min vecka.
Du springer in, du mickar på dig och du bara börjar tala utan att ens ge mig en blick.
Ja, men förra veckan satt jag i baksätet och jag är trött på det.
Nu du har liksom peppat dig en hel vecka för det här.
Det är min tur nu, vinden har vänt. Och vet du vad som piggar upp mig så jävla mycket?
Men svår du?
Ja, men jag har inte rätt. Jag struntar i våra lyssnare. Jag svär för att det här är starkt.
Det är ju samma man som hör av sig och tycker att det här är ett oskick att vi svär.
Igår fick jag ett sms från en kompis vars dotter går på gymnasiet. Hon har då haft nationellt prov i läsförståelse i svenska.
Mm.
Och ringer då till sin pappa och berättar att vi får läsa en text av Hugo Renberg här i vår nationell läsförståelse. Roligt va?
Va?
I Östra Real, där jag då gick i skolan, aldrig fick högre än trea i svenska. Förstår du?
Vilken
fuck you,
revansch!
Gamla... Går inte att få bättre revansch?
Nu förstår jag att du har vind i seglen när du kommer in som en stormvind.
Eller hur?
Du tänker på det här.
Jag tänker på det här. Det här bär med mig framåt i livet den här veckan.
Den här lyckan kommer räcka i hur många dagar?
Det kommer räcka fram till lunch ungefär. Tills någon berättar att han har hittat tre syftningsfel i den här dumhuvudet. Så långt var, jag vet inte vad det handlade om det där. Men det kändes... Revansch kände jag framförallt.
Det förstår jag.
Ja. Så att det känns pikt.
On that note ska du ge mig två briljanta spaningar.
Ja, exakt.
Som så småningom kommer hamna i undervisningssyfte.
Möjligen, ja.
Bland hela Sveriges skolelit.
Ja. Nummer ett då. Så löser vi sexlösheten. Det finns någonting som kallas för celibatsyndromet som breder ut sig över världen. Otroligt märklig utveckling, men jag har lösningen på den, tror jag.
Man har ju läst att unga människor har mindre sex än någonsin. Sorgligt på något sätt.
Det är det, men jag har lösningen som sagt. Men
du har
det är
lösningen.
En cliffhanger. Den,
okay.
Den kommer i så fall kanske om 8 minuter om du skulle välja den. Nummer två är smörgåsbordet skadar Sverigebilden. Alltså Sverigebilden är ju någonting som vi svenskar uppehåller oss vid ofta och bryr oss om vad alla tycker.
Mm.
Och jag har funderat lite på vad våra exportord egentligen innebär för Sverigefrämjandet. Bara smörgåsbordet är ju till exempel ett
smörgåsbord.
Smörgåsbord, ombudsman tror jag också igen.
Just det.
Var lite snabb där. Där har jag en analys.
Ja, den lät ju inte jättekul om jag ska vara helt ärlig.
Men den är lite highbrow, men det kanske inte passar dig riktigt.
Ja, jag skulle inte vilja uttrycka det så. Men, nej, men absolut nummer ett. Jag tycker att det är ju ett stort problem faktiskt. Och jag menar, vad händer om vi slutar föröka oss?
Du tar aporna över.
Exakt.
Det blir som apornas planet.
Exakt. Nej, men nummer ett, självklart.
Det här är ju ett lite underligt dilemma som har uppstått de senaste decennierna, att vi ligger allt mindre med varann.
Och det gäller alltså inte bara dig och Kristina?
Det gäller inte bara hemma hos oss, utan det gäller i stora delar av västvärlden. Det pekar liksom på samma sak. Samlagsfrekvensen i USA har gått ner rejält. Mm. I Japan är siffrorna riktigt sorgliga. Där betraktas det här icke-knullandet som ett samhällsproblem och har till och med fått ett eget namn, alltså celibatsyndromet.
Mm.
Även i Sverige sjunker antalet samlag. Och sämst av alla är ungdomarna.
Det är ju det jag tycker är så himla konstigt. För det är då hormonerna spritter i kroppen och man kan inte hålla sig.
Nej, men alltså
det är så konstigt.
Det är helt otroligt.
Vad har hänt med biologin?
Nej, det är jättemärkligt. Inte, inte sedan 20-talet har unga människor haft så lite sex. Och det här är också en tid när det finns Tinder som gör att det blir hur lätt som helst att hitta någon jävel på kort stund. Och rädslan för att bli HIV-smittad är ju
minimal.
Helt utraderad.
Men jag är tillbaka till biologin. Det är ju liksom precis i de liksom unga åren, alltså 20-årsåldern, som både testosteronet och östrogenet pikar.
Ja.
Det ska ju vara omöjligt att inte gå runt och vara lite småkåt hela tiden.
Ja, uppenbarligen lyckas de, eller så lyckas de dämpa den här lusten på något sätt. Men kommer du ihåg gamla AIDS-rädslan som man hade förresten?
Jo, tack. Så, gud vad skraj man var för det där.
Alltså det hindrade ju hur mycket saker som helst. Och när det inte hindrade den, jag minns någon semester när jag liksom, det inte lyckades hindra mig. Och jag kom hem och kunde fan inte sova på 3 veckor förrän jag fick ett negativt test. Då. Det var helt sjukt.
Min pappa är ju folklivsforskare och har skrivit massor med böcker om vandringssägner. Och en väldigt populär vandringssägen när du och jag var unga var den här som hette Välkommen till AIDS-klubben. Kommer du ihåg den?
Nej.
Det handlar alltså om en man som har ett oskyddat one night stand med en kvinna på ett hotell.
Uh-huh.
Och när han vaknar på morgonen, då är hon borta. Och sen går han in i badrummet och då står det skrivet med rött läppstift. Välkommen till AIDS-klubben.
Det är bra.
Ja, och den där var ju, alltså jag var ju så, man var ju så jäkla rädd för hiven då. Och jag kan ju minnas hur jag, och det var ju helt irrationellt. Men jag kan ju minnas att jag då som typ 18-åring går till ungdomsmottagningen på Lidingö för att jag, då, att jag vill göra ett hiv-test.
Ja.
Du vet, man kanske hade haft sex med 2 eller 3 personer och ja. Parallellklassen liksom. Och kvinnan...
Daniel och...
Ja, men typ, ja,
Karl-Johan.
Ja, och kvinnan frågade mig då, har du haft sex med en? Och sen säger hon då N-ordet.
Nej.
Annars vill jag absolut inte göra någonting, något test på dig.
Åh,
så otroligt politiskt inkorrekt.
Ja.
Så där fick jag ju gå hem, där gick jag ju bet på testet.
Ja. Fan vad sjukt. Men du, tillbaka till sexlösheten då. Vad tror du att det beror på?
Ja du, alltså jag tror att det är en så svår fråga. Jag tror att det är många olika komponenter som bidrar till det här.
Mm.
Men framförallt hela vårt chatt, hela vår digitala verklighet. Att vi inte ses helt enkelt. Då blir det ju svårt att ligga när vi inte ses fysiskt.
Ja, men så jag har läst massa artiklar om det här. Och det här är ju en av förklaringarna såklart. Sociala medier och skärmar får massa skit. Stressen av att ständigt behöva kolla TikTok och Snapchat och sånt. Och så också det här faktum att de ses där och inte IRL. Det gör ju lite svårt att ligga såklart.
Mm.
Sen är det ett annat att unga människor dricker för lite, om man nu får uttrycka sig så.
Jo. Det är ju egentligen en bra grej att de inte dricker så mycket. Men samtidigt är ju då det här glaset eller 2 eller 3 en smooth brygga över att våga ta kontakt.
Så är det ju. Mitt sexliv hade ju varit, vad ska jag säga, fattigare om inte tjejerna födda i slutet av 70-talet drack bort sitt omdöme för länge sedan. Om du förstår vad jag menar.
Mm.
Vissa skyller på psykisk ohälsa som ju breder ut sig. Andra säger för snäva skönhetsideal. Bostadsbrist, de har ingenstans att gå. Körningföräldrar som, ja, hur var de nu? Eller att det är för jämställt. Att man vill ha mer liksom alfahannar. Det är för mjäka.
Mm.
Och precis som du säger, det finns ju såklart inte bara ett svar på frågan. Jag tror ändå att jag har lösningen.
Har det gått 8 minuter nu alltså?
Nu har det gått 8 minuter. Ingen jävla aning. Unga människor måste få det mycket, mycket tråkigare. Jag tror generellt att man skulle må bra med tristess. Men framförallt tror jag att det skulle leda till mycket, mycket mer sex.
Jo, man säger ju att det är liksom... Att om, när barn har tråkigt så sätts deras kreativitet igång.
Ja.
Och det måste ju även då gälla ungdomar och unga vuxna. Att då blir de kreativa inom sexgenren.
Nej, men alltså det här är ju... Just den grejen är ju nytt för den här nya generationen. Fram till bara för något decennium sen så var ju... Tristess och leda, det var ju på något vis människans naturliga tillstånd.
Ja.
Alltså alla generationer fram till de som föddes för 25 år sedan var ju uppvuxna med den där gnagande känslan att man hellre skulle göra någonting annat än det man precis gjorde.
Mm.
Det 95% var livet tråkigt och sen hände något och så blev det lite kul. Minns du hur det var att vänta på bussen när du var liten?
Mm. Gud vad lång tid det tog innan
man
bussen
kom. Man kollade
tidtabeller,
man tittade ner i trottoarsprickorna. Tittade upp på himlen på molnen och minuterna kändes som timmar. Så har ju ingen längre.
Nej, och de är ju alla dopamin-junkies som får den här kicken. Och ingenting annat kan överträffa den kicken. Mm. Kanske inte ens sex då helt enkelt.
Nej. Eller minns du när man satt hemma och tittade på tv på den här klockan när den liksom snurrade runt och väntade på att Café Norrköping skulle börja?
Absolut.
Eller Linus på linjen eller vad det var. Man satt alltså och tittade på sekundvisarna på en klocka på en tv-apparat för att världens tråkigaste tv-program så småningom skulle börja.
Ja.
Och så satt man och längtade.
Absolut.
Och det där var ju nyttigt, tror jag. Jag tror
vidrigt,
på...
men nyttigt.
Ja, vidrigt, men nyttigt. Ja, men jag tror på tristessen som en slags mänsklig urkraft. Jag tror att det var den som fick oss ut ur grottorna, som fick oss att segla över världshaven, fick oss att uppfinna bilar och hjul och måla Mona Lisa. Och den fick oss hela tiden att ligga med varandra. Mm. För det bästa motmedlet mot långtråkighet är förstås sex.
Mm.
Vill du ha lite bevis för att min teori stämmer?
Mm. You had me at hello, men ja. Absolut, fortsätt.
Då ska jag gå till min lumpartid. Vilka var det värsta att lyssna på lumparhistorier?
Oh, men we bend the sick! Ja.
Jag har aldrig haft lika mycket sex som när jag låg i lumpen.
Va? Det finns väl inga... Eller det fanns väl inte så mycket tjejer där?
Ja, det fanns faktiskt tjejer, för att jag var i befälsutbildning, där var det tjejer. Men jag hade ju bara sex med mig själv såklart, vilket jag tycker räknas.
Okej.
Det var ingen annan innan.
Vill jag,
det var
bara vill jag veta detta?
Ja, du är så illa tvungen, för det är Hugo-vecka. Jag var så stationerad på ett fartyg i flottan i ett år. Där hände absolut ingenting. Det var liksom som i tv-serien MASH eller något. Det var liksom, tristessen var själva grejen.
Mm.
Det var helt meningslöst. Jag åt kex, tittade på långfilm, samma om och om igen. Och så runkade jag som en dåre.
Men gud. Men hur... vad pratar vi om? Alltså flera gånger per dag då, eller?
Flera gånger per timme.
Nej, men vadå? Men,
nej, vad man, alltså det var... Jag vill man, inte gå in på...
Hur kunde man göra det? Du måste göra... Var...
Det fanns ingenting att göra. Men låg, det fanns bara porter ner överallt.
Låg man in, alltså, hade man inte några gruppövningar och så vidare? Man kan ju inte stå där.
Jo, man hade stått lite morse och sen sprang man iväg. Det gick så långt att ett blodkärl brast, så att jag fick en sorts blodfontän som liksom kom till ballen.
Okej, ni liksom, jag ser sjukt. Inte min min nu, men jag vet inte om jag ser äcklad ut eller om jag vill börja gråta.
Sprang upp till det som kallades det sjukan, övertygad om att mitt sexliv var över. Men där satt en läkare som bara garvade. Och liksom, det har onanerats en del, Renberg.
Åh, herregud!
Oroa dig inte, det här är ganska vanligt bland värnpliktiga. Händerna på täcket i några dagar så kommer du snart vara återställd.
Oj. Och
allt på grund av tristessen.
Och du blev återställd. Jag måste ju ändå fråga för ordningens skull.
Och bevis två då, som kanske är lite starkare än mitt självupplevda konstigheter.
Okej.
Okay. Det är att östtyskar hade nästan dubbelt så mycket sex som västtyskar innan muren föll. Det här tycker jag är så otroligt intressant.
Mm.
Det var ju generellt med Östeuropa att det pratades ofta om det, att det var så starka kärleksliv. Allt annat var lite tråkigt, men sexlivet blomstrade.
Mm.
Det här var ju liksom inga siffror man kunde skämta bort, även om västtyskarna som såg det här och skämdes försökte. Den populäraste förklaringen från dem var ju att östtyskarna, som inte fick resa någonstans, som fick inte äta Big Mac, de fick inte se actionkomedin med Burt Reynolds, de hade så jävla tråkigt att det inte fanns någonting annat att göra än att ligga. Och det var precis så det var.
Ja.
Det var precis så det var. De kunde stå där och mäcka med sin trabant och stå i toapapperskö. Eller knulla. Och så gjorde de det.
Men föddes det fler barn då i gamla DDR, eller?
Så långt sträcker sig inte mina kunskaper. Det finns ett citat som jag gillar ganska mycket som handlar om att vara man. Jag kommer inte ihåg vem som sa det. Men det här är citatet då. Som ung man handlar allt om att försöka hitta sex, få tag på sex. Som äldre man handlar allt om att försöka undvika det. Visst är det lite slukt?
Alltså förutom med sin partner då?
Förutom med sin partner, såklart. Det är det som är grejen.
Men det är
kloka ord. Jag har alltid försökt leva efter dem där. Men det där kloka citatet verkar ju inte alls vara gångbart längre. Det verkar inte vara så ungdomarna håller på. Nu undviker man det redan från början. Och det är otroligt konstigt.
Ja, så att vad är liksom slutklämmen? Ta ifrån dem...
Ha
alla
tråkigt.
Skärmarna.
Sätt er i en grotta och lid. Titta på Café Norrköping. Liksom tillbaks till tristessen så kommer sexet komma tillbaks. Övertygad.
Vänta på bussen. Titta på tidtabellen.
Titta ner i trottoarsprickorna.
Tänk på sex. Ha sex. Slut. Klart.
Varsågod. Ja, känner du att du blev klokare?
Du ger mig så mycket kunskap att jag knappt nu kan se vem jag skulle vara om vi inte hade startat den här podden.
Du är liksom fostrad i det här, hur man ska massera en mans ego. Fast jag vet att det bara är teater. Men roligt att du orkade lyssna på mig.
Och jag vill även tacka våra lyssnare som gjorde detsamma.
Och vi ser fram emot nästa vecka som är en Elin-vecka. Tack för att ni lyssnade på Krönikörerna.
Tusen tack.